I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och det har ju hänt ruskigt mycket senaste tiden. Så idag kommer det bli ett ganska långt avsnitt. Vi kommer bland annat beröra Sannex, Research, Incap, Betsson, ett litet gemensamt case i form av Norbit. Och vad ska Peter den Store prata om?
För min del så blir det Vertiseit, HelloFresh och sen så kommer jag också kort beröra det som har hänt i SmartEye.
Men först ska jag också nämna någonting som jag glömde förra avsnittet. Jag var ju med i EFN TV på YouTube och har blivit intervjuad av Börskollen. Så vill man lyssna på lite mer om min investeringsfilosofi så kan man ju kolla in de två grejerna. Jag kommer länka till det i Twitter-tråden när jag delar det här avsnittet också. Och sen tycker jag att vi kan ha en liten sammanfattning av rapportsäsongen hittills. Och det är ju rätt många som har suttit nu i alla fall två rapportperioder på raken och sagt att nu kommer det komma de här dåliga guidancen, nu kommer verkstadsbolagen åka på det, men man har ju verkligen inte sett det hittills. Volvo kommer med en extremt stark rapport, mycket industribolag har kommit med en väldigt stark rapport och det har ju varit starkare ekonomiskt allmänt än vad många trodde, inklusive jag själv, senaste halvåret. Och jag vill väl lyfta det här lite för en vanlig påminnelse som vi gör i podden om hur svårt det är att tajma makro och index i stort. Det blir ju väldigt lätt att lyssna på domedagsprofeter som alltid är ute, men det är ju nog inte någonting vanlig investerare ska hålla på med att försöka tajma index. Så att det är bara lite påminnelse om det.
Håller helt med. Det är ju så otroligt många variabler som påverkar varandra. Därav så blir det också väldigt, väldigt svårt att analysera. Så att ett tips från både mig och dig, Magnus, antar jag, det är ju att satsa på att analysera det som man har hög sannolikhet att kunna ha rätt i. Vilket för gemene man i alla fall, om vi generaliserar, är att man analyserar bolag istället för ekonomin och makro, eller hur?
Exakt, för att när man väl sen får bekräftat med att det har gått dåligt för makron, då har förmodligen nedgången redan skett i så fall. Och sen har vi fått lite frågor om Reka på Twitter. De har gjort klart med sin försäljning nu som vi snackat om. Det är att de ska sälja en stor del av verksamheten och få in väldigt mycket cash. Och på beskedet så gick ju aktien ner någon procent. Och det finns ju inget fundamentalt i nyheten som gör att aktien borde gå ner. Men det är ju förmodligen att det är folk som har väntat på den här nyheten och skulle sälja på den. Så att bara sammantaget så ser inte jag eller Peter, tror jag, någon ny grej i Reka. Utan caset är intakt sen vi pratade om dem senast, helt enkelt.
Äger du Reka fortfarande?
Nej, jag hade sålt lite innan beskedet och sålt lite efter. Jag har hittat lite nytt case i Norbit som jag lagt över pengarna i. Det är alltid alternativkostnad, som sagt.
That's right.
Och på tal om alternativkostnad, där har vi Research också. Jag berättade ju i förra avsnittet att jag hade sålt dem inför rapporten nu. Då de hade ett väldigt starkt jämförelsekvartal i Q1 2022. Och Elekta var ju ute som vanligt och gjorde lite analytikermassage och indikerade att de skulle ha en svag rapport. Och sen kom Research nu och släppte preliminära siffror för Q1. Och de var ju hyfsat starka i linje med vad jag trodde ändå. Men man kom med en väldigt konstig nyhet att man brytit lånekovenanterna i ett lån som man inte har utnyttjat. Så hela grejen är ganska märklig. Jag tycker det är lite av en icke-nyhet, speciellt med tanke på att man har bytt CFO sedan dess. Så att det är lite klantigt av dem, men det är ingenting man behöver bry sig om allt för mycket i min bok. Sen så däremot med de här siffrorna då var att de hade lite svag orderingång under Q1. Sen så är det ju slagigt, det är ingenting man ska ta för stor fasta på. Men det har också gjort att jag inte har köpt tillbaka Research ännu. Men det är stor möjlighet att det kommer ske någon gång senare under året, men inte i nuläget i alla fall. Och sen har vi ju veckans sågning, och det blir en gammal klassiker.
Får jag gissa?
Ja, det får du göra.
Cathie Wood.
Nästan Ark Invest, men det är väl samma sak. Ja. Ja, ni har väl säkert saknat det. Det var flera månader sedan jag såg dem sist. Men man kan ju inte låta bli när de går ut och säger för idiotiska saker att ta upp dem i podden. Och de var ju ute med ännu en sinnessjuk analys av Tesla nyligen, där de satte 900% uppsida i sitt bear case från dagens kurs. Och bland annat så uppskattar ju ARK till 100% sannolikhet i sin modell att Tesla kommer att börja sälja robottaxis senast 2027. Och det finns väl i princip ingen i världen som tror att vi kommer att ha fullt självkörande bilar i städer innan 2027. Bland annat McKinsey ser det som sitt base case att det så smått börjar komma lite innan 2035. Så att du har 100% sannolikhet att det skulle vara innan 2027 är ju bara extremt jävla oseriöst.
Och som du har sagt innan, alltså det är faktiskt rätt tragiskt att Cathie Wood är typ den mest kända kvinnan på börsen. Och sen så gör hon så vrickade saker hela tiden och får liksom så mycket skit hela tiden av uppenbart liksom rätt anledningar och liksom mycket rational i att faktiskt såga henne. Men det är ju lite synd faktiskt att det blir så mycket skit på en så känd kvinna, tycker jag också.
Jag håller med, speciellt nu när man väntar en dotter i juli. Måste varna henne vid bebisåldern för Cathie Wood som inte går på det här lunderiet.
Hon får inte vara för HC helt enkelt.
Exakt. Men jag tyckte också ett annat bra exempel på hur konstig analysen är, det är att man räknar med bruttomarginal på 23% i bear caset för bildelen, medan bruttomarginalen i senaste kvartalet var 19%. Och Tesla är ju liksom inte ett förhoppningsbolag. De har sålt bilar i många år, och att man då har en bruttomarginal i sitt bear case som är betydligt högre än vad de har idag, det sätter ju lite fingret på hur löjliga ARK Invest är helt enkelt.
Jag har ju varit sugen på att korta Tesla nu, för om du kör deras free cash flow nu på årliga siffror, om du räknar det framåt 4 kvartal, så tror jag att du har Tesla till typ så här 200 eller 250 gånger free cash flow eller någonting. För marginalen gick ju ner kraftigt i förra kvartalet. Och en fågel har viskat i mitt öra att någon annan har kortat Tesla.
Jag är tillbaka. Jag gjorde det i höstas också. Och där var ju tesen att efterfrågan kommer att falla, konkurrenterna har kommit i kapp, och det är ju precis vad vi har sett nu. Nu måste ju Tesla rea ut sina bilar för att kunna få dem sålda helt enkelt. Och ändå så har de rekordhögt inventory just nu. Så att jag fattar inte riktigt varför man skulle vara taggad på Tesla i nuläget. Man minskade vinsten i Q1, medan många andra konkurrenter som Hyundai och Volvo Cars växte vinsten. Samtidigt så värderas man många, många gånger högre än vad de gör. För mig så är det lite så här, min tes från höstas har spelats ut korrekt, samtidigt så har Tesla-aktien gått upp sedan dess. Och därför så tycker jag att det ser ut att vara ett fint läge, så jag har lagt på en liten kortposition i Tesla och kommer att rida den ner ett tag till.
Jag lyssnade faktiskt på Carlet och jag tycker att, alltså fy fan vad de snackar mycket skit. Alltså de är så runda i alla svar, de ger aldrig något fast svar. Alltså det är bara sådana här saker som att full self-driving kommer bli liksom världens största value increase ever när det slår liksom. Men det är så här, det är aldrig något handfast. Så att det är bara så här runda saker hela tiden som egentligen inte säger någonting. Så att alltså, jag är helt övertygad om att Tesla är en bra kort position härifrån i alla fall.
Ja, de gillar mer buzzwords än konkreta grejer, om
precis,
man säger så.
Precis, men det har de gjort ganska länge också, men jag tyckte det var nästan än mer extremt i det här kallet faktiskt.
Ja, men jag kan tänka mig det. Det blev lite det, ju sämre det går, ju mer desperata blir de att säga sådana grejer.
Ja, precis så.
Och sen får vi faktiskt en hedersfylld andra plats den här veckan, och det blir SBBs Ilja Batljan. För han gör ju nyemission i sin D-aktie SBB samtidigt som de då har en hög utdelning.
Ja, det är farligt att säga det där högt, Magnus.
Jag kommer få mig en del klagomål nu. Men det finns ju absolut ingen rational genom att betala för att göra nyemission samtidigt som man delar ut pengar. Det hade ju varit mycket rimligare att dra in utdelningen och strunta i nyemissionen. Men anledningen till att Ilja gör det här, det är ju ett ganska välkänt rykte, det är att han behöver göra det här för att ekonomin i hans privata bolag ska gå ihop så att han kan betala av på sina skulder.
Red flag.
Verkligen, så att jag tycker att hela grejen börjar mer och mer, tycker jag, blir nu att han utnyttjar ju småsparare som finansiärer för att kunna då behålla utdelningen så att hans privata ekonomi ska gå ihop. Och tyvärr har han ju lurat med hundratusentals småsparare på det här tåget.
Och bara för att hålla ryggen lite fri här, det här är någonting som du tror, va? Och ett rykte.
Exakt, det här är ett rykte. Mm. Det är inte ens jag som har... Ja, det får jag ju verkligen trycka på att det är ett rykte. Men samtidigt, det finns ju inte så mycket annan logik bakom att ha en extremt hög direktavkastning som man inte har råd med. Det är ju väldigt konstigt gjort.
Ja, jag håller med.
Och sen så också, det som skaver lite är då när man 2021 gjorde en tabell och jämförde sin vinst per aktie med Evolutions och visade att man växer bättre än Evolution när man är ett fastighetsbolag. Och enda anledningen till att man växte snabbt, det var ju för att man tog på sig för mycket skuld som nu gör att det går skit för bolaget.
Ja.
Så att, nej, det blir tummen ner på det. Och sen ska det också vara värt att notera att emissionen är ju på 16 kronor samtidigt som kursen står i 15,50 för D-aktien idag. Så att hur de ska få in pengar här, det är för mig fortfarande ett mysterium.
Mm.
Sen, om SBB är en bra investering idag eller inte, det vet jag inte. Jag kan inte fastighetsbolag riktigt. Men jag tycker i alla fall att det här agerandet med nyemission och utdelning är dåligt. Sen har vi Zannex också, det här polska solenergibolaget som jag tog upp för några avsnitt sedan. De kom 19 april med nyheten att de vunnit något pris i Polen som årets företag. Och efter det så gick aktien bananas och steg 50% på en vecka under extremt hög volym. Och jag fattar inte riktigt varför den har gått upp. Min bästa gissning är att samtidigt förmodligen kom någon analys från någon större aktör eller liknande som jag inte har lyckats hitta. Och det blir lite svårt att söka när det är på polska. Men sen 27 april så kom Zannex med en rapport för Q4 2022. Och i Polen så rapporterar man ju ganska sent, så det var alltså Q4s rapport. Och försäljningen var redan känd, den växte med cirka 80%, men vinsten växte med 450%. Och det som var mest imponerande för mig, det var bruttomarginalen. Den dubblades från 15-30% och bolaget sa att det beror på att de har effektiviserat produktionen helt enkelt. Så den delen var inte känd, så att sammantaget var en väldigt stark rapport i min bok. Ändå så gick aktien ner 15%, så att jag har inte överhuvudtaget fattat kursrörelsen i Zannex. Det känns lite onajs. Man vill ju veta liksom, om det är någonting man missat eller liknande. Men samtidigt så handlas aktien till 12 EV/EBIT på 2022 siffror och ungefär 8 2023 på min estimat. Och sen är ju frågan hur mycket av tillväxten har varit en tillfällig boost nu under energikrisen i Europa. Det är såklart svårt att säga, men man växte ändå 70% i Q1 och man har växt väldigt fint under de senaste 10 åren. Så att jag behåller mina aktier även om det såklart känns lite olustigt att inte veta varför aktien rör sig som den gör. Och sen har vi även Betsson som rapporterat och de fortsätter ju tuffa på. Aktien är upp över 100% sedan mars förra året, men ser fortfarande billig ut i min bok. De har EV/EBIT 9 på rullande 12 månader, samtidigt som man växte EBIT med 82% under kvartalet och omsättningen med 30%. Sen så är en grej där som är värd att notera, det är att både nu och Q3 så kommer med väldigt starka rapporter, men aktien öppnade ner några procent. Och lite som min spekulation med Ilja så ska jag en ny spekulation här. Och det är ju att på Malta så är inte de jättekända för att hålla inne med insiderinformation. Så att det är ju mycket möjligt att det är så att någon kanske har hört av någon att det kommer bli en bra rapport. Och sen köper de upp aktien innan rapporten och sen säljer de på morgonen ut oavsett kursen egentligen. För att sen efter den här nedgången på morgonen, liksom i Q3, så har aktien gått upp sen dess. Så det indikerar att det åtminstone var någon som rapportspekade och det där är inte ett helt omöjligt scenario heller. Sammanfattningsvis, bra rapport. Betsson har ju en väldigt stor del av vinsten från Turkiet, vilket ökar risken markant. Det är alltid väldigt värt att påminna om när man ser då deras kraftiga tillväxt och värderingen. Det är ju på grund av det här. Men jag tycker ändå att risk reward ser bra ut i Betsson och det liksom Zannex förblir ett av mina största innehav framöver.
Spännande.
Definitivt. Och sen har vi också haft Incap som har varit snälla nog att bidra med att ge mig två av mina största dagsnedgångar i procent någonsin på samma vecka. Så det blir både Waystream och Incap. Jag tog ju upp Incap tidigare i år. De har ju växt väldigt fint senaste åren och deras klart största kund står ju för nästan 70% av omsättningen. Och den här kunden sa nu att man helt enkelt har för mycket lager och behöver beta ner det. Och det gör att Incap därför räknar med att omsättningen kommer minska 0-20% under 2023. Vilket såklart då är ett brutalt fall från den fina tillväxten man hade 2022. Så aktien föll ungefär 40% på den nyheten. Vilket såklart är riktigt brutalt. Men sen så kan man också ta med sig det att det var en ganska brutal nedrevidering av prognosen man gjorde. Det här blir ju lite någonting som tog en på sängen såklart. Och jag tror att det var samma sak för management. För vd köpte så sent som för en månad sedan aktier i bolaget. Och det hade han ju aldrig gjort om han hade vetat om den här nyheten som sen skickade ner aktien 40%. Så sen dess har också Incap rapporterat en vecka efter den här nyheten. Och man levererade ett fint kvartal, växte vinsten med 65%. Men det spelar ju såklart inte så mycket roll eftersom man har då gått från den här starka tillväxten 2022 till nu minustillväxt 2023. Och då ska man komma ihåg det att den här minustillväxten har man ju då prognostiserat trots att man växte 65% i vinsten första kvartalet. Så att förmodligen så väntar man sig en ganska brutalt vinstfall Q2 till Q4. Till de lite mer positiva grejerna så säger ju Incap att man har en väldigt flexibel kostnadsstruktur. Man har mycket verksamhet i Indien där man har timanställda som man kan då säga upp när man behöver. Så att bolaget verkar ändå konfident att man kan hålla 12-14% EBIT-marginal under 2023. Vilket är starkt för en kontraktstillverkare. Och man sa också att det är bara den här grejen med att de har byggt upp för mycket lager som är orsaken. Det är inte så att man går till någon ny leverantör eller liknande. Utan man har ett väldigt starkt samarbete som man framöver ser kommer fortsätta hålla. Men om man då räknar med 20% försäljningstapp och 12% marginal, vilket då är lägsta delen av det här intervallet man har gett, så får man ungefär 12-13 i EV/EBIT för 2023. Och det är ju inte dyrt, definitivt inte, men en olycka kommer ju sällan ensam. Och för min del i alla fall så vill jag säga att någonting fundamentalt ändras i aktien. För att man liksom ska våga gå tillbaka. För att det kommer att vara väldigt tungt år framöver. Absolut inte några bra triggers. Och då ligger jag hellre med pengarna i någonting som jag tror kommer ha en fundamentalt bra utveckling närmaste året.
Det är väl en liten regel du har också. Att du vill ju inte äga ett case där du tror att kommande rapport blir kass. Exakt. Har du pratat mycket om tidigare i alla fall. Och Det är ju lite... Oavsett värdering har jag för mig, för att det är väldigt svårt att tolka den rapportreaktionen. Alltså om du verkligen tror på en dålig rapport, även fast aktien skulle vara billig liksom.
Exakt, och det är ju inte någonting som är rätt eller fel egentligen. För att det ser man ju ganska ofta, att kommer en dålig rapport men den är lite bättre än vad marknaden tror. Så att egentligen så är ju det viktiga. Men speciellt sådana här lägena, det är väldigt mycket osäkerhet, bolaget själva låter liksom inte säkra, då tar jag hellre avstånd. Och som jag skrev på Twitter så sålde jag min aktie när den här nyheten kom. Och jag köper inte tillbaka nu, men om aktien skulle gå ner till 8-9 euro, nu står man i 11 ungefär, då skulle jag kliva in även om jag tror att närmaste året kan bli dåligt. Mm. På grund av att då blir det så fundamentalt billigt och så mycket dåligt i inpriset i aktien närmaste året. Att jag ändå tror att det skulle kunna vara ett bra köp. Så att sammanfattningsvis, det var inte jättebra nyheter av Incap. Men det är inte så att caset är dött. Och jag tror att de kommer ändå fortsätta kunna ha en hyfsat fin tillväxt de kommande åren efter 2023. Och den verksamheten som inte är den här största kunden, de växte ju 24% under 2022. Så att även om det är en extremt stor del av företaget så är det inte allt. Och med all tid när det kommer då grejer som går emot den så försöker jag dra lärdomar av det. Och om vi då kollar på Waystream Incap så det är alltid svårt att säga i förhand hur det kommer gå. Det är väldigt lätt när man sitter med facit och det kan ju ofta vara så att det kommer då en nyhet som man inte hade en aning om. Och det betyder inte att man har gjort någonting fel i sin investeringsprocess utan det kan bara vara att det kommer dåliga nyheter helt enkelt. Och det jag tar med mig egentligen från Waystream och Incap, det är väl att båda var ju ute och småguida lite i sin Q4-rapport för att det kunde bli sämre under året. Och det som jag lyfte då, Incap, har haft ganska försiktig guidning historiskt. Så man kan inte dra allt för stora växlar av det. Men Incap och Waystream hade gått extremt bra året innan. Och då var det ju inprisat väldigt mycket att det skulle fortsätta gå bra. Så att när det väl då kommer någon dålig nyhet, det är då man kan få de här enorma fallen på 25-40%. Det hade ju inte skett om det var ett bolag som gått fundamentalt dåligt senaste året som kom med den här nyheten. För att då har det förmodligen blivit inprisat redan. Så att om det är så att det är inprisat väldigt bra utveckling och det kommer bli så att ledningen börjar flagga lite för att det kanske inte kommer ske framöver. Det är inte ett givet sälj då, men det är ändå värt att ta sig en extra blick på aktien och kolla vad tror man egentligen om kommande året. Mm. Så med det tänkte jag att vi ska gå in på Norbit, ett gemensamt bolag igen, eller hur Peter?
Yes sir, jag säger Norbit.
Ja, jag har faktiskt ingen aning om vad det heter egentligen.
Norbit.
Skånskarna. Men det består i alla fall av tre delar. Det är en kontraktstillverkare, en del som med hjälp av radar undersöker havsbotten för att exempelvis anlägga vindkraftparker och oljeriggar och liknande. Och sen så är en del som tillverkar sensorer som kan läsas av automatiskt av vägtullar och liknande för lastbilar. Och jag räknar med att alla tre delarna kommer att ha strukturell tillväxt närmaste åren. Man guidar för att helåret 2023, och på de estimaten så kommer man hamna på runt 12 gånger vinsten, trots att EV/EBIT är runt 20 idag. Så att man räknar med väldigt fin vinsttillväxt och market cap är på ungefär 2,5 miljarder.
Och vi kan tillägga att det här är ju verkligen ett kvalitetsbolag. Alltså CAGR-omsättningen sedan 2010 har varit 31% och CAGR för omsättningen sedan 2017 har varit 27%, och man har också varit lönsamma på EBITDA-nivå alla år sedan 2010 med ganska god marginal också.
Exakt. Nej, verkligen. Så det är ingen sån tillfällig bump upp, utan det här är ett kvalitetsbolag som har presterat under lång tid.
Precis, och vi tror också att det finns lite kortsiktiga triggers här. Vill du köra dem eller?
Ja, nej, men bolaget har ju guidat redan för H1. Det är någonting som nordiska bolag utanför Sverige brukar vara lite bättre på, tycker jag. Och det handlar då om hur de guidar. Och där räknar man med en brutal tillväxt i den här connectivity-delen, alltså den här lastbilsdelen under H1. Och lastbilsdel kanske inte låter så sexigt egentligen, men man är inte helt beroende av lastbilskonjunkturen, säger bolaget, utan det är snarare att på grund av lagkrav och liknande så behöver lastbilar som är befintliga på marknaden köpa till de här sensorerna för att kunna bli avlästa i vägtullar och liknande. Och nu har EU nyligen kommit med ett nytt lagkrav, sänker gränsen från 3,5 till 2,5 ton om jag inte minns fel. Så detta är ju någonting som, även om det är lastbilsbranschen som egentligen är cyklisk, så är det någonting som har väldigt fina bruttomarginaler på 65% och som har en strukturell tillväxt. Och där det även har kommit väldigt fina order under året. Nu i månadsskiftet mars-april så kom det en order på 270 miljoner, vilket nästan är lika mycket som hela segmentet omsatte förra året.
Och sen så tror vi väl båda då att långsiktig guidance ligger förmodligen för lågt i Norbit. För de satte i Q2 2021 ett långsiktigt mål om 1,5 miljarder då i omsättning för 2024. Och det målet har man inte ändrat sedan dess. Och sen satte man ett nytt mål då i Q4 2022. Och det var 1,4 miljarder i omsättning för 2023. Så nu kanske det blir lite rörigt här. Men vi är väl ganska eniga om att vi tror ju att bolaget kommer slå det här 2023-målet helt enkelt. Och vi tror också då att det här 2024-målet ligger alldeles för lågt.
Ja, en stor del där är ju på grund av den här lastbilsdelen helt enkelt. Och man guidar då för betydligt lägre 2024. Men det är ju baserat på gamla siffror som bolaget kom med. Och sen dess har bland annat den här ordern på 270 miljoner kommit. Så det gör att vi tror att åtminstone den delen kommer slå guidance, och sen om de övriga delarna levererar i linje med guidance så borde det sammantaget bli bättre.
Precis, och sen så har vi väldigt fin strukturell tillväxt i Oceans också, som faktiskt är det absolut mest spännande segmentet tycker jag i alla fall, givet marginalstrukturen.
Ja, men jag håller med, och där har vi ju havsbaserad vindkraft som verkligen har en riktig boom just nu och förmodligen kommer ha det under årtiden framöver. För det är ju så att jag följde ju vindkraftsbolag tidigare, och man såg det att det är väldigt svårt att bygga där på land. Ingen vill ha vindkraftverk som granne egentligen. Det kan låta, det är fult och så vidare. Men det kan man ju lösa då genom att sätta dem ute till havs. För då stör det ingen egentligen. Det är lite att militären kan klaga på det ibland. Men det är betydligt lättare att sätta upp en riktigt stor vindkraftspark till havs. Och därför så borde det här segmentet ha väldigt fin tillväxt framöver. Och då med den här 65% bruttomarginalen man har, så borde man få riktigt fin operationell hävstång på det här och borde kunna få väldigt fina marginaler också.
Precis, och förutom vindkraft till havs så rider ju det här segmentet Oceans då på egentligen all infrastruktur kan man säga som finns till havs. Alltså övervakning av kritisk infrastruktur på havet. Och det har vi ju också sett lite nyheter om som vi tolkar som positivt för Norbit i och med Nord Stream till exempel. Att det kommer bli viktigare för länder, i synnerhet nu också givet kriget, att världen är ganska orolig, att man faktiskt vill övervaka kritisk infrastruktur på havet.
Exakt, och vi ser ju hur militärbudgeterna ökar över allt egentligen, och det här är väl lite mer i den själva delen.
Precis, och här har man ju också kunder så här, det är ju offshore också till exempel, vindkraft till havs, all typ av liksom infrastruktur på havet egentligen.
Definitivt. Och sen sista delen är ju kontraktstillverkningen då, och där har vi ju en strukturell tillväxt. Det ser vi ju på alla förutom bolaget jag ägde Incap, och det växer väldigt fint i den sektorn. Sen är det ju en risk som jag ser det med Norbit, och det är att 70% av intäkterna kopplade till kontraktstillverkning kommer från fordonsindustrin. Så det är ju någonting som är cykliskt och skulle då kunna gå ner i en lågkonjunktur. Men det här är också det segmentet som bidrar minst till vinsten. Så att det är ju lite frågetecken för resten av året också kanske. Men som sagt, de två andra segmenten har bättre bruttomarginal, bidrar mer med vinsten och är större. Sen en till grej som jag tycker kan vara värd att nämna, det är lite det vi pratat om aktiveringar tidigare. Det här är ett bolag som aktiverar mycket, man har väldigt mycket R&D och man gör det uppenbarligen väldigt bra. Som vi pratade om med historiken och marginalerna har ökat senaste året och så vidare. Men det gör att i min bok så ska man för det första inte kolla på EBITDA, men även EBIT borde man minska med 15 miljoner för att nå upp till det resultatet som jag tycker är det korrekta. Sen kan man såklart alltid diskutera det, men det är värt att ta med sig i min bok.
Och ägarlista?
Ja, den är väldigt fin. Insiderägandet uppgår till över 20% och dessutom så har det varit insideköp förra året. Och det är ju ett bolag med ägare och ledning som har väldigt lång historik. Så det känns verkligen som att de är med i samma båt som investerarna, tycker jag, när man kollar på hur de pratar och så vidare.
Precis, och något som jag noterade här också, jag fick insiderägandet till ungefär 25%. Och 5 av 6 i ledningen äger ganska duktigt med aktier och även 5 av 6 i styrelsen. Så att det är ju ganska spritt på alla och alla verkar vara ganska incentiverade således. Och vi har också vdn då som är största ägare, och han har ju varit med på bolaget sen, jag tror det är typ så här 2001 eller 2002 eller någonting sånt där. Så det tycker jag också är en fjäder i hatten för det här caset.
Nej men exakt, det är ju sån grej som är värd att kolla på när man kollar historik. Om hela bolagsledningen byttes ut förra året, då säger ju inte historiken lika mycket som den hade sagt om hela bolagsledningen har varit där i 10 år och det är en 10 års historik man kollar på. Så det är någonting som är värt att ta med sig när man kollar på bolag.
Precis, och för att också ge ännu lite mer beröm till just ledning och ägarbild, det är också att bolaget har ju varit väldigt duktiga på att hitta så här små, snabbväxande nischer där man lanserar alltså väldigt nischade produkter och har gjort det väldigt framgångsrikt. Så en konkurrensfördel här skulle ju också kunna anses vara innovation, skulle jag säga. Det vill säga att man faktiskt tar fram produkter som typ inte har funnits tidigare. Så har jag tolkat det i alla fall.
Ja, nej, men jag håller med om det, definitivt.
Och i och med det så växer man typ sin egen adresserbara marknad, alltså via nya produktsläpp till typ så här befintlig kundbas också.
Ja, men så sammanfattningsvis, vi har Automative som är lite då mindre fina intäkter. Men sammantaget så har vi ett bolag med väldigt fin historik, väldigt fint management, långsiktigt ägande, bra insiderägande, man har bra bruttomarginaler i de här två delarna som vi ser kommer bidra med vinsten väldigt mycket framöver. Och man har fått väldigt fina ordrar under det här året. Så att det är caset i Norbit och det är ju ett signifikant innehav nu för både mig och Peter.
Yes. Sen vill jag faktiskt också ge det här bolaget lite extra beröm för transparens och kommunikation. Alltså deras redovisning och rapportering är ju otroligt fin. Alltså de rapporterar ju alla segment och lönsamhet och separata resultaträkningar för alla segment. Man guidar också på kvartalsbasis och man har längre guidance och så vidare. Så jag tycker i alla fall att det var ju faktiskt en fröjd att ta upp en Norbit-rapport och titta på den första gången.
Ja, men verkligen. Det är väl, man får nedsidan av att det är Norge. Det brukar alltid vara lite rabatt där, men man får uppsidan av att det är extremt tydligt och man får bra information. Så att man kan känna sig lite tryggare när man analyserar bolaget, tycker jag, än om det är ett svenskt bolag som inte ger alldeles lika mycket information.
Precis, och i och med att man också ser så tydligt alla olika segment så kan man ju också göra en sum of the parts-värdering här. Det är jag väl egentligen inget så här superfan av, men att bara värdera Oceans separat är ju ganska intressant, för det skulle ju i min bok faktiskt kunna bära typ hela börsvärdet själv just nu.
Ja, men det tycker jag känns som ett rimligt antagande faktiskt. Mm. Snyggt, men det var Norbit. Nu är det dags för Peter att prata lite HelloFresh igen, antar jag.
Yes, ja, men vi kan börja med HelloFresh av de här bolagen. Jag har haft tre portföljbolag där det har hänt ganska mycket nu. I HelloFresh fall så har det väl inte hänt jättemycket dock. Rapporten kom in ungefär som jag förväntade mig. Och det jag vill säga då, det är att det här är ju då sista kvartalet med ganska tuffa comparables. Och på något sätt tycker jag också att man visar ju att man kan vara lönsam, alltså på deras då operationella kassaflöde, även fast allt ser som värst ut nu. Och då menar jag både makromässigt och tuffa jämförelsekvartal. Och tillväxt borde kunna komma tillbaka under H2, och man bör också samtidigt kunna öka marginalen. Det är lite det som är mitt case här. Och sen så på Twitter var det några som ifrågasatte så här att, ja men, sist jag pratade om HelloFresh och när jag drog caset lite mer grundligt, så var jag ganska kritisk mot konkurrensen, och att i min tes då så tror jag att konkurrensen minskar härifrån och att det också kommer gynna HelloFresh till exempel. Så då tänkte jag bara nämna några saker som har hänt här också. Till exempel då Marley Spoon, som är en av HelloFresh närmsta konkurrenter. De har gjort en merge nu och tar in nytt kapital, trots att man också gjorde en emission under Q4. Och så ska det också bli intressant när LMK rapporterar på onsdag den här veckan. Och jag gissar att även LMK kommer få göra en emission. Och sen så, Freshly la ju faktiskt ner sin verksamhet i januari 2023. Och det var ju typ närmsta konkurrenten inom ready-to-eat-segmentet i USA. Och vad som är intressant här, det är ju att Nestlé förvärvade ju Freshly 2020. Och sen så stack ju grundarna efter ett år. Och det var gissningsvis då efter att deras lockup gick ut. Och så nu då i januari 2023 så meddelade alltså Nestlé att man lägger ner Freshly. Så det här är ju verkligen en bransch som har det väldigt tufft. Och jag har också hört på ryktesväg att alltså VCs, alltså det som man typ stryper funding för snabbast och mest nu, det är ju liksom mat online. Samtidigt som då typ alla bolag inom den här branschen faktiskt behöver nytt kapital för att det är så få som är lönsamma. Och jag tror fortsatt då att aktien handlas till EV, FCF på 4 ungefär på 2025. Och då tycker jag att det är rimligt att aktien ska upp ganska mycket då kommande 3 åren. Sen kan jag också tillägga att jag gillar att bear caset är ju så jäkla uppenbart här. Alltså vi har haft tillväxtorienterade investerare då som har spytt ut aktier de senaste månaderna. Eller senaste halvåret egentligen. Och sen så har vi också short interest som är skyhögt i Tyskland. Det har ju varit en av de mest blankade aktierna. Och nu har vi 10% tror jag av aktierna som är blankade. Vi har också sett sjunkande marginaler samtidigt som CapEx har ökat senaste året. Och sen så har vi då e-commerce som generellt är ganska hatad. Alltså som var en bransch som vann jättemycket på covid men som har haft det tuffare nu. Och sen så har vi då framförallt Mealkit som är väldigt, väldigt hatat. Och där då branschen i stort har det väldigt, väldigt tufft. Och det här gillar ju du, Magnus, att köpa där ingen annan köper och det som inte är så hett för stunden. Så varför har du inte köpt?
Oj, sätt mig på pottkanten. Ja, men jag vill inte bli ännu mer hatad på Twitter.
Ja, det är ju alltid en risk. Det är alltid en risk. Det borde jag veta.
Nej, men det ser ju intressant ut. Jag har inte satt mig in riktigt ordentligt i det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det får jag göra framöver.
Definitivt. Ska vi gå vidare?
Yes.
Mm. Ja, men då tänkte jag prata lite om Vertiseit. Och först så var jag ganska besviken över rapporten eftersom kundfordringarna gick upp kraftigt och det drabbade kassaflödet. Men efter då att ha snackat med ledningen och även lyssnat på callet så tycker jag att caset är intakt och att det faktiskt var en ganska odramatisk rapport. Och några saker som är värda att nämna då, det är att jag tolkar det i alla fall som att ITS är nära att säljas. För det var ju första gången nu som de kommunicerade potentiellt pris i rapporten.
Vad är ITS för del?
ITS är en del som man fick med sig när man förvärvade MultiQ. Som är en del som troligtvis har väldigt låg marginal. Och det är ganska mycket så här hårdvara kopplat till det också, har jag tolkat det som. Och det har man sagt från start att det ska avvecklas. Alltså sen man köpte MultiQ som är då det förra förvärvet då. Och då ska alltså 14 anställda bort och man tror att man kommer få in 10-20 miljoner för den här verksamheten då. Och jag hade väl egentligen trott att det var lite högre än så för att man har 16 miljoner i ARR då på den här businessen. Och det här innebär ju också såklart att kostnaderna går ner och skulden kommer också gå ner. Och det här ger också effekt på cashflow. Men det viktigaste här, det är ju dock att försäljningen av ITS, det är ju det absolut sista som då är kvar för att betrakta MultiQ som fullt integrerat och klart. Och att Overtiset i och med nästa kvartal troligtvis kommer kunna exekvera fullt ut då på sin nya plattformsstrategi och även då börja realisera synergier, och då menar jag framförallt då kostnadssynergier här. Och den här nya plattformsintegrationen som har varit ganska dyr, den kommer ju också göra det lättare för Overtiset att integrera förvärv effektivt framöver. Så att jag har tolkat det som att kundbasförvärv, alltså den typen av förvärv som man har gjort mycket historiskt, den ska vi i princip nu kunna onboardas omgående och även då direkt börja benchmarkas också mot befintliga bolag i koncernen, alltså sådana typer av förvärv. Och det är också genom de här övergripande SaaS-kopiorna då som täcks över hela koncernen nu. Så min tolkning i alla fall är att alla de här kostnaderna som har tagits, det är ju i linje med deras strategi om att bli platform first och störst inom nischen då digital signage. Och att man då planerar att fortsätta förvärva ARR och slänga över ARR:en på de egna plattformarna. Och det jag tycker man framförallt behöver förstå och tro på i Overtiset är att bolagets då transformation från Overtiset helhetsleverantör i Norden till Overtiset Group då, som är liksom en global konsult och SaaS-spelare och alltså en global plattformsleverantör. Och nästa kvartal, det är också första kvartalet där man liksom kan se vad cash conversion kan tänkas bli framåt. Det har ju varit ganska knepigt nu, för det har ju hänt väldigt mycket liksom med stora förvärv och även då den här plattformsintegrationen då över hela koncernen och så vidare. Men jag tror i alla fall att kassaflödet kommer ligga ganska nära EBITDA härifrån. Det vill säga att cash conversion kommer vara ganska bra. Och det här är också Jonas som är CFO på Overtiset sagt. Men det är såklart ganska svårt att estimera idag då. Och det jag tycker är viktigt är att man borde kolla på att ARR:en skalar fint mot personalkostnader och OPEX. Och det gjorde det faktiskt i det här kvartalet. För personalkostnaderna, de var ner och antalet anställda sjönk samtidigt då som ARR växte med 4,7% sekventiellt. Och lägger man då 4,7% sekventiell ARR-tillväxt, som är ungefär då genomsnittet de senaste 3 åren, att systems inte växer härifrån och att consulting växer ungefär i linje med SaaS och att personalkostnaderna inte ökar i samma hastighet, jag tror att personalkostnaderna skulle kunna ligga på 37-38 miljoner i Q4 2024 ungefär. Och det är en ökning på typ 5 miljoner från vad man hade nu i Q1 2023. Och med den här skissen då så får jag fram ungefär 400 miljoner i omsättning och 25% EBITDA. Och då kan du gissa ungefär vad det blir i absoluta tal.
Så bra huvudräkning har jag inte. Nej, 100 miljoner.
Ja, så jag estimerar att vi har då ungefär 6 gånger EBITDA med ganska bra cash conversion på 2024 just nu, och det tycker jag är för billigt. För det här bolaget har ju väldigt fin historik, fin ägarlista, alltså fin historik för både lönsamhet och tillväxt, det är mycket skin in the game, och sen så har vi också den här delen av att de blir mer av ett SaaS-bolag härifrån då. Och sen kan man ju hoppas på att det kommer lite likviditet till den här aktien till slut. Den här aktien skulle ju faktiskt behöva dig som köpare, Magnus.
Ja, vi får se.
Ja, men det handlar ju verkligen knappt någonting i aktien faktiskt. Så det är lite surt, men sen kan man ju faktiskt se det som positivt. Alltså det är ju högre sannolikhet att aktien är felprissatt om det är mindre ögon på caset.
Nej, men så är det ju, speciellt om man är lite långsiktig, så ska man komma ihåg det att nu går ju många småbolag fruktansvärt dåligt och det är extremt låg likviditet. Men det är ju efter de perioderna såklart som de här största uppgångarna följer. Det är ju inte, på toppen man ska investera i småbolag.
Precis, och även börsvärde i Overtiset, alltså både börsvärde och likviditet gör ju att det är inga fonder som kan komma in. Alltså om inte typ det sker liksom blocktransaktioner eller emission. Alltså det är enda sättet för en fond att komma in.
Ja.
Och det som jag trodde skulle hända i det här kvartalet, det har ju typ blivit framskjutet ett kvartal kan man säga, på grund av den här då fördröjningen med ERP-integrationen som skedde då i det här kvartalet. Så jag vill också säga det att nästa kvartal kommer bli väldigt viktigt för mig vad gäller Overtiset. Och jag känner mig trygg vad gäller omsättningen. Alltså ARR:en tickar ju på som en klocka typ och känns väldigt förutsägbar. Men jag vill se att det skalar fint mot personalkostnader och OPEX. Och om det inte gör det så kommer jag tvivla på caset och skalbarheten. Och sen vill jag också såklart se att kundfordringarna går ner till normala nivåer. Och gärna då att lagret sjunker. Och det har management också sagt att det ska göra. Och det kommer såklart ge effekt på kassaflödet. Och sen vill jag såklart också att ITS säljs. Så att det är det här då som jag håller ögonen på framöver. Och sen vill jag också tillägga att jag känner mig inte helt bekväm i att management verkar hungriga på fler förvärv. För nu är skuldsättningen ganska hög och kassan är inte superstor. Man har nettoskuld nu på typ 150 miljoner och en kassa på 40 miljoner. Och jag är naturligt lite skeptisk till M&A. Men i Vertiseits fall så har man ju faktiskt gjort det här framgångsrikt historiskt i alla fall. Och det är ju såklart en trygghet. Så jag ser framtida M&A som en option på både risk men också möjlighet, men mer tiltat åt uppsidan faktiskt. Men just nu tycker jag i alla fall jag att balansräkningen är lite för ansträngd och jag ser också helst att man inte trycker nya aktier på de här nivåerna.
Nej, för det är väl förmodligen det man hade behövt göra om man ska göra ett förvärv i nuläget.
Definitivt, skulle jag säga. Så ja, det är jag lite orolig för. För att som sagt, management känns hungriga på förvärv och jag tycker inte det är riktigt i läge nu faktiskt. Och sen tänkte jag också bara kort avsluta med SmartEye. Har du följt det här, Magnus?
Ja, men det har jag väl gjort. Det är svårt att undvika.
Har du någon take eller?
Alltså det ser ju inte optiskt bra ut när CFO avgår, ny CFO kommer in och sen så avgår nya CFO. Sen så, jag är ju alldeles för långt ifrån för att veta varför det har skett. Men det ser inte optiskt bra ut.
Att förra CFO avgick, det tycker jag egentligen man helt kan skriva av. För han köpte ju faktiskt i emissionen.
Det är alltså väldigt sant. Det är en stor styrkepunkt.
Precis, och den tycker jag inte riktigt hänger med på det som har skett nu. Alltså det blir ju stretchare lite för mycket tycker jag. Men att den här nya CFO:n avgick, det ser jag som negativt. Och sen så har ju också en ny konkurrent dykt upp som lyckades vinna en design win, och det är ju Toby. Och jag tycker att man kan sammanfatta det så här. Alltså att CFO:n avgår, det tycker jag är de värre av de här nyheterna. Och enligt Martin Strand då, som är vd, så klickade de inte. Och det kan ju faktiskt låta larvigt, men ibland så blir det ju fel med rekryteringar. Och det som är chockerande för mig, det är att det gick så förbannat snabbt här. Alltså Martin Bjuve var ju inte en CFO på Smarta i ett halvår. Och han har ju faktiskt också ett bra CV sedan tidigare. Så det känns ju faktiskt jättekonstigt att han fick gå på dagen. Och exakt det som inträffade här, det kommer vi såklart aldrig få veta. Men orsaken till det här, det kan ju liksom vara vad som helst. Det kan ha hänt någonting privat mellan Martin och Bjuve, eller att Bjuve blev för stökig på en personalfest. Eller så liksom klickade de helt enkelt inte. Men det är ju såklart lite Kalle Anka över att man genomför en ganska dyr CFO-rekrytering och sen så får han gå 5 månader senare. Så att, alltså, självklart har det här negativt signalvärde, och aktien var ju också ner på det här, och det tycker jag är rättvist.
Och sen kan det ju också vara det när det är CFO avgår att de inte känner att de kan stå bakom siffrorna i prognoser och liknande. Men sen så, det är ju bara en möjlig anledning. Det är absolut inte så att det är så.
Precis. Alltså risken har ju ökat i SmartEye, alltså nu eftersom att CFO avgick, och sen så är också Toby med och krigar om design wins. Men vrider man på det här så är det ju också jäkligt skönt, för att det är så glasklart varför aktien är så billig. Alltså det har ju varit en pågående shitshow länge nu med svårtolkade nyheter, och det vet vi att marknaden i regel hatar och även ofta överreagerar på. Och ingen av de här nyheterna har i alla fall hittills enligt mig förändrat grundcaset. Så tror man på minst 40% market share och 50 euro i ASP, alltså average selling price då per licens eller per bil år 2026, så är det här billigt. Och det tycker jag, det är det man borde fokusera på.
Ja, nej, men det håller jag med om.
Så ja, jag håller ögonen på det här och tycker att det liksom, det skaver lite. Dagen när man fick reda på att CFO:n avgick så hade man ju lite panik faktiskt. Men än så länge så är jag kvar.
Snyggt. Ja, men så med det så sammanfattar vi dagens avsnitt. Det har varit en total kavalkad av bolagen vi brukar prata om som kommit med nyheter. Kan inte sammanfatta alla. Nästa avsnitt kommer faktiskt komma om redan en vecka. Då blir det intressant kort genomgång av Peter. Och sen så veckan efter det kommer ett avsnitt där mycket fokus kommer vara på Peters resa till Omaha. Det är dags för favorit i repris.
Yes sir, det är dags att åka till Omaha den här veckan faktiskt.
Så med det så kan jag äntligen igen säga vi hörs igen nästa vecka. Och sen veckan efter det också. Så ha det fint allihopa, så hörs vi.
Ha det gott, ciao ciao.
Ciao. Inget som har sagts i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla aktier är förknippade med risk.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.